Vi har ett tema i Pingstkyrkan i Lund under den här månaden som är Jesus helt unik. Och skulle man ställa det som en fråga, vad gör Jesus helt unik? Så måste ju det absolut bästa svaret vara denna dag. Långfredagen. Vem har någonsin hört talas om en Gud som bestämmer sig för att bli människa och lida och dö på ett kors, en plågsam död? Många måste ju ha ställt frågan som först fått höra detta. Varför gör man detta om man är Gud? Jag ska inte hålla en på ett sätt en vanlig predikan, utan vi ska läsa bibeltexterna, för jag tänker att de bibeltexterna förklarar ju bäst vad som händer på långfredagen. Så låter jag texterna tala för sig själv. Men är det någonting som jag vill förmedla när vi läser texterna, så är det den paradox som jag tycker jag ser mellan den här berättelsen som utvecklas om hur Gud själv bestämmer sig för att dö. Helt oskyldig, helt ren, fläckfri för dig och mig. Att mitt i den här berättelsen, de människor som är involverade i långfredagen och faktiskt involverade i Jesu död, är de Jesus dör för. Och det tycker jag är intressant, att titta lite närmare på de personerna som är involverade i den här dagen. Så det ska vi ha som perspektiv när vi läser de här bibeltexterna. Vi ska börja kolla på den här mannen som heter Petrus när vi läser ifrån Matteus kapitel 26 och vers 30-35. Så vi börjar tidigt på den här dagen, ska man kunna säga. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sa det Jesus till dem: i natt ska ni alla komma på fall för mig. Till det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa det: sannerligen, i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Petrus sa det: om jag så måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa det alla lärjungarna. Vi fortsätter lite längre fram i vers 69, när Jesus har blivit fasttagen. Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han förnekade inför alla och sade: jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var det en annan kvinna som såg honom och sade till dem runt omkring: han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade på nytt och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax efteråt kom det som stod där fram till Petrus och sade: visst är du också en av dem. Det hörs på talet. Då svor han och bedyrade: jag känner inte den mannen. I samma ögonblick golen tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tänk att vara Petrus i det här läget. Han har gått och lämnat precis allt i sitt liv för Jesus skull. Helt övertygad om att detta är Messias. Han har själv sagt det rakt ut: du är Messias, du är frälsningen, du är Guds son. Och Gud sa: det här har ingen människa uppenbarat för dig, det här har Gud uppenbarat för dig. Han har själv varit där när Jesus har gjort alla dessa goda bemötanden med människor, botat sjuka, upprättat människor, predikat nådens år från Herren. Han har själv varit där när Jesus sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och nu så förnekar han honom. Några timmar tidigare så har han lovat Gud att jag ska dö för dig. Jag kommer aldrig att förneka dig. Alltså, hur känner man som Petrus i det här läget? Och veta att man har förnekat sig själv. Man har förnekat hela sin tro, hela sin övertygelse. Man har förnekat livet självt. Man har förnekat Gud. Jag tror inte det är för intet att han är tydlig med att notera att han gråter bittert. Det var liksom jag små tårar här. Jag tror att Petrus i det här läget skulle behövt be den här bönen. Kanske gjorde han det. Kyrie eleison, förbarma dig över mig. Man vet vad man har gjort. Och så tänker jag, visst känner man igen sig i att ibland också ge löften till Gud. Det här, Gud, ska jag göra. Och så misslyckas man totalt. Och då behöver man be den här bönen, förbarma dig över mig. Vi ska fortsätta i bibeltexten och då ska vi titta lite närmare på denna man, Judas, i berättelsen. Och då läser vi från Matteus 27, de första verserna. På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, stathållaren. När Judas hade förrått honom, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till de översteprästerna och de äldste och sade: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset, gav sig därifrån och gick bort och hängde sig. Ibland så tror jag att vi får för oss att Judas var en hemsk människa. Fruktansvärd person. Och så tänker jag, nej, det var han väl inte alls. Han var en av Jesu lärjungar. Under flera år har han gått med Jesus, älskat Jesus, sett upp till Jesus, levt tillsammans med Jesus, fått ett förändrat liv på grund av Jesus. Och inte minst så ser man Judas reaktion här när han förstår att han har fått Jesus till att bli dömd. Han har inte riktigt tänkt igenom detta. Han trodde inte riktigt på att det skulle bli de konsekvenserna. Det krävs ganska mycket, behöver vi förstå också, att bestämma sig för: nu ska jag ta mitt eget liv. Du måste ha kommit till en så fullständig bedrövelse i ditt inre att du inser att det här, jag har fått honom dömd, som är konungas konung och herrarnas herre, Gud själv. Jag har förrått honom som har gett mig allt. Det måste vara någon fullständig bedrövelse och ångest som slår till i Judas hjärta för att bestämma sig för: jag ska gå bort och hänga mig själv. Och jag tror att även Judas fick be bönen Kyrie eleison. Kanske gjorde han det när han gick och var på väg att hänga sig själv. Förbarma dig över mig, gode Gud. Förbarma dig över mig. Och så tänker jag, hur många av oss har inte gått helt åt skogen för ibland? Man tänker att livet ska vara så säkert. Man har såna planer och såna idéer om hur livet ska se ut. Och så går det fullständigt åt skogen. Och där har vi samma behov som Judas att be: förbarma dig över oss. Tror jag. Vi ska titta vidare i bibeltexten och då möter vi den här mannen Pilatus. Och vi ska läsa från kapitel 27, fortsätta där vers 15-26. Vid högtiden brukade stathållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlade frågade Pilatus: vem vill ni att jag ska frige? Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Han visste att det var av avund mot Jesus som han hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: du ska inte ha med den där rättfärdiga mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödat. Stathållaren sa det nu till dem: vilken av de båda vill ni att jag ska frige? De svarade: Barabbas. Pilatus frågade: vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade: han ska korsfästas. Han frågade: vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre: han ska korsfästas. När Pilatus såg att inget hjälpte utan att oron blev värre, tog han vatten, sköljde sina händer inför folket och sade: jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Men hela folket ropade: hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Här kan man också få för sig att Pilatus, han var inte en människa. Han var stel, hård, beräknelig, okapabel till rättvisa och kärlek. Men så var det väl inte. Han var väl en man som vem som helst annars. En man som inte ville se någon oskyldig bli mördad. En man som ville det bästa, som ville gott. Och det märker man i den här processen, att han vet att det är av avund som Jesus kommer här. Han vill inte få Jesus dömd. Han vet att det är en oskyldig man. Och så får han höra ifrån sin hustru som kommer med det här budet att han ska inte ha något att göra. Jag har fått mardrömmar i natt. Det måste ju skaka upp honom ännu mer. Att stå där och veta vad är det som händer. Vad är det som pågår här egentligen? Hon kommer med drömmar om den här mannen. Vem är han egentligen? Och så vet han att den här mannen är en helig man. Och han vet vad den här mannen har uträttat och vad den här mannen har gjort. Och alla de människor som inte är där den stunden, men som har fått sina liv förvandlade av den här mannen. Jag tror nästan att till och med att Jesus i ett annat, en annan av om det är Johannes eller i Lukas, som det står om den här diskussionen som Jesus och Pilatus har, där Jesus försäkrar honom att de som har utelämnat mig till dig, de har större skuld. Kanske är det för att han vet vad som pågår i Pilatus hjärta. Jag vill ju inte detta. Och så inser han, men det är ju omöjligt för folket. Det är oroligt och det kan bli upplopp. Och så inser han, jag har inget val. Men hur känner man då som Pilatus när man tvättar händer och vet att nu fattar jag ett beslut som leder till den här mannens pryglad och död. Och jag vet att han är oskyldig. Jag vet att det är avund. Jag vet att den här mannen är rättfärdig. Och så säger han, nu fattar jag det beslutet, men jag vill inte ha med det att göra. Men det är ju ändå han som fattar det beslutet. Hur känner man då som Pilatus när man fattar kanske världshistoriens sämsta beslut ur ett perspektiv? Kanske också han skulle behövt känna till den här bönen, Kyrie eleison, förbarma dig över oss. Och så känner jag igen mig i alla fall i det här, att man vet att någonting är fel och ändå så gör man det. Paulus skriver, det jag inte vill göra, det gör jag. Men det jag vill göra, det gör jag inte. Han kände igen det här. Och jag känner igen mig i Pilatus, att man gör någonting och så vet man mycket, mycket väl att detta är inte rätt. Och där behöver man den här bönen. Förbarma dig över oss. Till sist ska vi också få titta på soldaterna. Kanske främst officeren för den här dagen, men också soldaterna han har omkring sig. Vi läser vidare i kapitel 27. Då förde stathållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna, hängde på honom en röd soldatkappa, vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud, stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom, hånade honom och sade, leve judarnas konung. De spottade på honom, tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom, tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. När de hade korsfäst honom delade upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd, detta är Jesus, judarnas konung. Och i vers 45. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och det var varande till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst, Eli, Eli, lema sabachthani, vilket betyder, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sade, han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa det andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade, klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans död, hans uppståndelse, lämnade sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: den mannen måste ha varit Guds son. Återigen så kan man få den här bilden att de här soldaterna, de var inte mänskliga. De var hårda, kalkylerande människor som bara gillade lidande. Men det var de väl inte. De var väl föräldrar till sina barn, en make till sin hustru, en kompis till någon, vänner. De var väl precis som du och jag, med väldigt särskild tjänst som de skulle uträtta den här dagen. Och så tänker jag, någonstans i den här berättelsen blir det väldigt fel. Är det den här, om det var bara grabbar som var soldater på den här tiden, det vet jag inte, kanske du kan bekräfta. Tror du? Var det den här grabbstämningen som ibland kan bli, där man liksom någonstans trappar upp varandra och där det någonstans blir fel, som gör att de, som jag uppfattar, nästan går ut ur det planerade schemat? För Pilatus hade ju någonstans lämnat över han till att bli pryglad och sen korsfäst. Inte hade han sagt att soldaterna ska gå runt sidan om och börja puckla på honom och ge honom ett ordentligt med stryk och börja håna honom. Utan det måste ju vara någonting soldaterna har bestämt sig för. Det här ska vi göra, tagit in honom någonstans och bestämt sig för, nu driver vi med honom. Och så satt på honom en kappa, pucklat på honom, slått honom i huvudet, står det också på ett annat ställe, och sagt: men du som är profet, tala om vem av oss som slog dig. Driver med det som är själva identiteten hos Jesus. Det som han möjligtvis har kvar, sin vetskap om att han gör detta för att han är Guds son, det driver de med. Du är ju inte Guds son, eller? Driver med hans identitet. Sätter på en törnkrona på honom och sen skickar iväg honom för att korsfästas. Tänk då att stå det här där som soldat och se det här hända. Hur det förmörknas hela himlen. Jorden börjar skaka när han dör. Klippor rämnar. Får liksom få se hur gravar öppnas upp. Alltså få se hela detta. Så att du grips av sån fruktansvärd fruktan. Som soldat som har sett ganska mycket. Att du inte kommer till någon annan slutsats. Detta måste ha varit Guds son. Hur känner man då när man tittar ner på sina händer och vet att några timmar sen tidigare stod vi och slog honom i huvudet? Hur mår man då som soldat? Kanske soldaterna också bad den här bönen: förbarma dig över oss. Så här står det om Jesus: medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Ibland så hamnar vi i, nästan skulle man säga, en villfarelse. I att tro att det är vår godhet, vår präktighet, att vi uppnår någonstans av gott leve som gör oss legitima för kristen tro. Och det här går så rakt emot det. Medan vi ännu var syndare, för dessa människor dör Jesus. För Petrus, för Judas, för Pilatus, för soldaterna. Att förstå att för dessa människor, och för dig och för mig, dör Jesus. Medan vi ännu är syndare. Och frågan som vi alla har ställt oss: varför? Är han så tydlig med? Han har bevisat sin kärlek genom att dö för oss medan vi fortfarande är syndare. Det är Guds oerhörda kärlek till dig som är okompromissbar, som är överflödande och som inte beror på vad du och jag någonsin kan uppnå eller åstadkomma själva. Han älskar dig för att han älskar dig. Vi ska avsluta där. Och jag tror att vi också får den här dagen be den här bönen: Herre, förbarma dig över oss. För också vi är så medvetna om våra svagheter, våra tillkortakommanden. Skillnaden är
att vi ber den med facit i hand. Vi vet att vi möter den som oerhört kärleksfull Gud, som har sagt att vi får komma inför honom heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Vi ber det. Herre, jag tackar dig för att du inte kom hit för perfekta människor, utan du kom hit för människor som mig och för oss som är här. Människor som har misslyckats, människor som har gett dig löften och misslyckats, människor där livet har gått så fel och där man trott att det ska gå på en så rak linje. Människor som vet att man gör fel och ändå gör man det. Människor som oss har du kommit för. Och du bevisar din kärlek inte genom att låta oss prestera någonting, utan genom att ge din översvällande kärlek till oss, obehindrat av nåd, bara för att du älskar oss. Jag ber dig, Gud, att vi ska få ta emot din oerhörda kärlek den här långfredagen.